Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Låt oss bedja. Döm mitt hjärta här i tiden, innan världen döms av dig. Och när tiden är förliden, i ditt domslut fria mig. Amen. Adam, var är du? Det var Herren Gud, konungen, som själv kom vandrande i den underbara trädgården den där olyckliga dagen. Adam hade fallit. Hans hustru hade fallit. Uppenbar olydnad mot det enda bud de hade fått. Adam, var är du? Frågade Herren. Samme Herre som Jesaja såg i templet sitta på en hög och upphöjd tron med serafernas rop. Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Samme Herre som långt senare låg på knä i djupaste ångest på sitt ansikte i ett Getsemanes trädgård, bärande hela Adams släktes synd. Men det var också samme Herre och konung som Johannes fick se i sin väldiga syn från Patmos komma gående bland ljusstakarna, de sju gyllene ljusstakarna, kom där i en bländande härlighet med det gyllene kungabältet runt bröstet, med ansiktet lysande som solen, med fötter som liknade vitglödgad malm, den helige domarens fötter. Och med en röst som liknade bruset av stora vatten. Det vill säga med en röst som till sist skall överrösta alla röster. Och komma med det slutliga avgörandet i alla frågor. Men han kom alltså där i tiden som människosläktets början. Där i trädgården med frågan. Adam, var är du? Det var på en gång domarens allvar. Och frälsarens kärlek i den frågan. Han som vill frälsa, rädda och lösa från syndens olycka. Och så har Herren Gud vandrat genom människornas länder, tiderna igenom. Och genom sitt ord och sin kyrka mött den ena människan efter den andra. Adam, var är du? Människa, det är det Adam betyder. Var är du? Och fortsätter så på det viset till dess han träder fram synligt på himlens skyar och kommer i sin väldiga härlighet och nådens tid är slut. Människa, var är du? Frågar han som säger att han är en mästare till att frälsa. Jag vill rädda dig. Den gången gömde Adam sig i trädgården. Han vågade inte möta Guds ansikte. Och så har också många under tiderna genom flytt undan och gömt sig för konungen. Han har velat locka fram dem. Han har sagt på en gång heligt och kärleksfullt. Kom, låt oss gå till rätta med varandra. Om än era synder är blodröda så kan de bli snövita. Kom till mig. Den som kommer till mig ska jag inte kasta ut. Om och om igen har han stått där och frågat. Människa, var är du? Men man har i så stor utsträckning älskat mörkret. Flytt undan och gömt sig för ljuset och sanningen. Och den stora dagen när konungen kallar oss fram var och en. Från våra gravar, då kan ingen fly undan. Och då blottas allt som vi människor har försökt att dölja. Men det som är bekymret och problemet då, att då finns det ingen nåd kvar för synderna. För den som slutade sitt liv i en flykt undan Gud. Kan hända. Att här idag finns någon som flyr. Flyr undan Gud. Och jag ställer frågan, varför flyr du undan för konungen? Han är ju din frälsare och din bäste vän. Han är ju konungen med sårmärkta händer. Kanske att du flyr därför att du inte vågar visa dig med din synd. Och så vill du inte heller se sanningen om din synd, för du förstår att kommer det fram i ljuset så är det så mycket och så obehagligt. Du vill inte visa dina nederlag, all din orenhet i tankevärlden och i handlingarna. Och du vet inte att konungen står där alldeles vid din sida. Ja, närmare än någon av dem som sitter allra närmast i bänken. Och beredd att lägga sin sårmärkta hand på dina såriga händer och ditt sårade samvete. Beredd att på nytt få klä dig i den vita rättfärdighetens dräkt som gör oss beredda. Så fly då inte längre undan. Utan kom fram, sån som du är, med all din skam. Du får det. Gör upp med honom och bekänn allt utan omsvep och ursäkter. Som domare står han för dörren och är snart här. Men som frälsare är han här redan nu. Idag är nådens dag. Imorgon kan vara domens dag. Idag om vi får höra hans röst, må vi inte förhärda våra hjärtan, läser vi i skriften. Det är inte farligt att låta honom se allt och bekänna allt. I den allra varmaste kärlek finns han där hos dig för att säga: din missgärning har tagits ifrån dig, så som han sa till Jesaja i templet. Och han finns där för att göra med dig som han gjorde med Johannes på Patmos. Frukta inte. Jag är den första och den sista och den levande. Jag var död, men se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och dödsriket. Och redan här, i en viss mening, fäster konungen upp sin klädnad för att betjäna dig vid sitt nattvardsbord. Ja, när du kommer dit, så tar han dig i sin kärlek, i sin famn, till sitt bröst. I sin glädje över att du inte längre flyr undan, utan att du har kommit till honom med din synd. Och så lovar han dig att han ska hjälpa dig också i kampen mot synden. Och har en banad väg genom tiden fram till det stora målet. När han kommer åter. Men det avgörande, syndernas förlåtelse, det är det första han ger dig i detta. Och det är det som gör oss beredda för domens dag. Låt oss bedja. Jag, fattig, syndig människa, bekänner inför dig, helig och rättfärdige Gud, att jag som är född med synd på många sätt har brutit emot dig. Jag har inte älskat dig över allting och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat med tankar, ord och gärningar. Jag är värd att förkastas från ditt ansikte om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, käre himmelske fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är också i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna dina synders förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning i Guds Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss.
Herre, förbarma dig över oss. Kriste, förbarma dig över oss. Herre, förbarma dig. Som han älskar. Herren vare med er. Låt oss bedja.
Herre vår Gud, du som inte vill någon syndares död, styr våra hjärtan och tankar med din helige ande, så att vi med din rättvisa dom för ögonen lever enligt din vilja och sedan får vara hos dig i evigheten. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör Herrens ord i den gammaltestamentliga läsningen på domsöndagen. Så läser vi hos profeten Jesaja. Så säger Herren, se jag vill skapa nya himlar och en ny jord. Och man skall ej mer komma ihåg det förgångna eller tänka på det. Nej, ni skall fröjdas och jubla till evig tid över det som jag skapar. Till se, jag vill skapa Jerusalem till jubel och dess folk till fröjd. Och jag ska jubla över Jerusalem och fröjda mig över mitt folk. Och där ska inte mer höras gråt eller klagorop. Och episteln ur uppenbarelseboken. Johannes skriver. Jag såg en stor vit tron och honom som sitter på den. Och jorden och himlen flydde inför honom, och det fanns inte längre någon plats för dem. Och jag såg de döda, höga och låga, stå inför tronen, och böckerna öppnades. Och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter vad som stod i böckerna, efter sina gärningar. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Lyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus. Jesus sade: när människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då skall han sätta sig på härlighetens tron, och alla folk ska samlas inför honom, och han ska skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. Han ska ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster. Sedan ska kungen säga till dem som står till höger: kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Då kommer det rättfärdiga att fråga: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig, eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Kungen skall svara dem: sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Sedan skall han säga till dem som står till vänster: gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta. Jag var törstig och ni gav mig inget att dricka. Jag var hemlös och ni tog inte hand om mig. Jag var naken och ni gav mig inga kläder, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då kommer också det att fråga: Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig, eller hemlös eller naken, eller sjuk eller i fängelse, och lämnat dig utan hjälp? Då skall han svara dem: sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Dessa skall gå bort till evigt straff, men det rättfärdiga till evigt liv. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Låt oss nu tillsammans bekänna vår kristna tro med den nicenska trosbekännelsens ord, som står i gudstjänstordningens ungefär i mitten, eller i psalmboken längst bak, om ni tar pärmen där och första bladets insida. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid. Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige Ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall vara någon ände, och på den helige Ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen. Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss förenas i tack och i bön. Nu vill vi tacka dig, Herre. Du vår konung, broder och frälsare. För att du i syndernas förlåtelse genom avlösningen har kommit till oss. Vi tackar dig för att vi nu i nådens tid får höra om det som ska ske i domen. Nu ber vi dig. Gör den här saken så allvarlig för oss att ingenting blir viktigare än att få bli och vara beredd. Gör saken med din återkomst så efterlängtansvärd, så dyrbar och kär. Så att vi inte väntar någonting större, bättre och högre än att få möta dig när du kommer för att hämta det dina till din salighet. Herre, vi ber dig att du förnyar vår tro och förnyar vår kärlek, den som är en frukt av tron. Herre, utgjut över oss din heliga ande och sköt om oss så att vi är beredda och med frimodighet kan vänta din stora dag. Amen. Hos profeten Jesaja står det i det 53 kapitlet: men vem trodde vad som predikades för oss? Ja, så introducerar Jesaja det där märkliga kapitlet som handlar om betydelsen av Herrens död på korset 700 år ungefär innan det hände. Och i denna profetia så handlar det om vår otro. Vem trodde? Och det kunde naturligtvis apostlarna instämma i efter Jesu uppståndelse, när deras ögon öppnades för skrifterna och för korsets hemlighet. Det stod ju där allt sammans. Föraktad var han och övergivna av människorna. Men det var våra krankheter han bar. Han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. näpsten. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår blir vi helade. Vi gick alla vilse som får, men Herren lät allas vår missgärning drabba honom. Och så såg de. Det stod ju skrivet där, långt i förväg. Johannes döparen hade nog förstått det när han står där vid Jordan och säger: se Guds lam som borttager världens synd. Men tänk, nu står vi med så att säga facit i hand i förväg angående det som ska ske på den yttersta stora dagen. Vi vet genom dagens evangelium vad konungen ska säga och göra på den stora dagen. Ingen av oss kan på den dagen komma och säga: ja, men detta visste vi inte. Detta är en överraskning för oss. Vi har nu i förväg fått höra vad konungen ska säga både till dem på högra sidan och till dem på vänstra. Men vem trodde vad som predikades för oss? Ja, hur är det? Tror vi det verkligen? Har vi på allvar tagit med i beräkningen vad Jesus här säger om det heliga avgörandet, om det definitiva åtskiljandet, om den dubbla utgången? Ja, gör prästen det, då blir det väckelse och omvändelsepredikan. Gör den som lyssnar det, då blir det väckelse. Men hur är det? Hur mycket av Laodikeias ljumhet och sömn vilar inte över oss? Paulus skriver: vakna upp du som sover, så ska Kristus lysa fram för dig. Idag tar Jesus, liksom i anden, oss med fram till den stora dagen. För att vi ska se vad som ska hända då. Att vi ska få höra i förväg vad som ska sägas då. För att han ska få göra oss beredda och frimodiga inför den stora dagen. För det är det det handlar om. Han vill alltså göra dig beredd och frimodig inför den stora dagen. Beredd och frimodig inför den stora dagen. På den dagen kommer konungen. Ja, konungen. Han som alltså för drygt 1990 år sedan steg ner och in i mänsklighetens historia. I det barn som Maria födde vid den tid när kejsar Augustus regerade över det stora romerska imperiet. Och lika mycket som det var en historisk verklighet att han steg ner då, så ska det vara en historisk verklighet i framtiden att han kommer. Då hade han lagt av sin kungamantel och synliga gudomshärlighet och kom så stilla och omärkligt i det fattiga barnet i krubban. Men det var konungen som kom. Med trons ögon så var det somliga som såg att det var konungen som kom när den fattige profeten från Nasaret kom ridande på åsnan, som vi ska få höra om nästa söndag. Och de hyllade honom med sitt hosianna. När Petrus hade förstått att Jesus var Messias, den levande Gudens son, alltså att Jesus verkligen var konungen, då kunde han dock inte acceptera tanken att konungen skulle dö. Och dock, det var konungen som gav sitt liv under det djupaste förakt. För sån var konungens kärlek och bevisade så sin kärlek. Det är den konungen som kommer. Han med sårmärkta händer som vi har talat om förut. På berget i Galileen, på den bestämda mötesplatsen efter uppståndelsen, trädde konungen fram för sitt folk: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Trons ögon, lärjunga ögonen, såg att konungen var hos dem. Men det var bara för dem han visade sig. Trons öga ser ju också att det är konungen som finns där vid dopet, när det lilla barnet döps. Eller att det är konungen som står bakom prästen liksom när han förkunnar avlösningens mäktiga ord om syndernas förlåtelse. Det är konungen själv. Men det är bara trons öga som ser det. Men hur annorlunda blir det inte på den stora dagen när konungen kommer i sin härlighet och sätter sig på härlighetens tron. När hans gudomliga glans och makt och härlighet blir synlig för alla. När himlen liksom öppnar sig på vid gavel. Johannes döparen såg det liksom glimtvis där vid Jesu dop. Aposteln Johannes hade också i sin syn sett en öppen dörr till himlen där från Patmos. Men när nu konungen kommer tillsammans med sina heliga änglar och träder ut ur himlen i stor makt, så är det någonting enastående och för mänskligheten så totalt ingripande och avgörande. Men vi säger på nytt, vem trodde vad som predikades för oss? För det andra, på den stora dagen ska konungen samla och skilja alla människor. Jesus talar i dagens evangelium att den stora händelsen är någonting som är totalt avgörande för alla människor. Och så får jag dra ett litet streck under ordet alla först. För alla människor så blir det ett insamlande. Och ett åtskiljande. Alla människor. Det ska inte fattas en enda av de människor som tiderna igenom har levat på jorden. Det står att alla folk ska samlas inför honom. Det sägs att döden är det vissaste av allt. För varje människa. Men det är inte riktigt sant. För det finns en del människor som inte ska dö. Nämligen de som lever när den stora dagen är inne och konungen kommer. Och dessa ska då fullständigt klart förstå att det är konungen som kommer. De ska inte tveka ett ögonblick. Om alla andra människor gäller, de som alltså har dött under tidernas gång, att de alla ska höra konungens röst där de är i sina gravar och gå ut ur dem för att möta konungen. Det säger Jesus själv där i Johannes 5. Att en stund kommer då alla som är i gravarna ska höra människosonens röst och gå ut ur dem. Somliga till liv och andra till dom. Så ska alltså ingen enda av oss saknas vid det tillfället. Men nu får vi också i förväg veta mera. Vad konungen ska säga och göra där på den dagen. Med denna sin samlade mänsklighet. När han sitter där på sin härlighetstron. Det står att han ska skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. Det här är inte en liknelse. Det har man ibland velat göra gällande. Fastän han talar målande i bilder. Jesu åhörare i Jerusalem kände väl till hur herdarna på kvällarna skilde fåren från getterna som under dagen gick tillsammans i jorden och betade. Men under natten kunde få sova i olika fållor. Och så som herden då skilde fåren från getterna så ska Jesus på ett liknande sätt dela mänskligheten i två. Inte tre eller fyra utan i två grupper. Han säger en till höger och en till vänster. Det är domens dag som det handlar om. Men det är inte frågan om en rättegång i någon jordisk mening. Inte i den meningen att det skulle vara en domstolsförhandling. Inga åklagare, inga försvarare finns här. Här avkunnas domen, eller rättare sagt ett domslut. För det var redan på jorden som saken avgjordes för varje människa. För vår salighet eller vår eviga osalighet avgörs på jorden. I förväg får vi alltså veta vad konungen ska säga till dessa två stora grupper som han nu har på var sin sida om sig, och där hela mänskligheten finns med, där jag är och du är i den ena eller andra gruppen. Kom, ni min faders välsignade, och ta i besittning det rike som är tillrätt åt er från världens begynnelse, säger han. Ty, och så kommer domskälet, och så talar han om att han var hungrig och de hade gett honom att äta, att han var törstig och de hade gett honom att dricka, och så vidare. Vi känner väl till de orden. Och så säger han till de andra på den andra sidan: gå bort, ni förbannade, till den eld som väntar djävulen och hans änglar. Ty, så kommer domskälet också där. Ty jag var hungrig och ni gav mig inte att äta, och så vidare. Och så får dessa sista gå bort till ett evigt straff, säger Jesus. Och medan de första får gå till ett evigt liv. Detta är konungens egen beskrivning av den dubbla utgången. Den beskrivning som han överlämnar åt sina apostlar till att förkunnas av dem i hela världen, tillsammans med budskapet om hans död för våra synder och hans uppståndelse. Det tredje: på den stora dagen beror allt på en äkta tro som är verksam i kärlek. Även om vi lyssnar mycket noga till vad konungen i förväg låter oss veta här om den stora dagen, hör vi inget om de förtappade synder som orsak till deras olycka. Vad kan det bero på? Nej, det är inte deras synder som kommer att lyftas fram som den egentliga orsaken. Till alla som står där inför domaren är ju egentligen lika stora syndare. Precis som de två rövarna på Golgata kors på varsin sida om Jesus var lika stora rövare och lika onda. Konungen, som nu har ställt dem på vänstra sidan, har själv gått i döden också för deras synder. Också deras synder var bortburna, precis som deras på den högra sidan. Men det som de saknade var den levande tro som tog emot konungens försoning och förlåtelse. Den som inte tror, han blir fördömd, säger Jesus vid flera tillfällen. Och det går genom skriften som en alldeles klar röd tråd att den som tror på sonen, han har evigt liv. Den som kommer till honom med sina synder och tar emot syndernas förlåtelse, han har evigt liv. Det säger Jesus gång på gång. Läs till exempel bara det sjätte kapitlet hos evangelisten Johannes. Genom tro på Herren Jesus så ges åt oss en evig salighet. Men här i texten kan det ju se ut som om det handlade om gärningar. Att det var frågan om att man levde ett liv i kärlek. Så att det inte var så viktigt med tro på Jesus. Men det som det här är frågan om, det är trons gärningar. Den trons frukt som är kärlek. En sann tro kan aldrig vara utan kärlek. Äkta kristendom bär alltid med sig kärlekens frukter. I texten idag så är det nu inte vilka kärlekens gärningar som helst som det handlar om. Utan det handlar om syskonkärleken. Jesus säger ju: allt vad ni har gjort mot en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Och när Jesus talar om sina bröder i skriften, så handlar det alltid om våra trosbröder. Om våra syskon i tron. De som äger samma tro på Jesus som vi. Och till den levande och äkta kristendomen, den sanna tron på Jesus, så finns det som en frukt. Att man inte kan låta bli att ha en alldeles särskild kärlek till Jesu minsta bröder. Till dem som man hör samman med i tron. Och det är detta som han lyfter fram i dagens evangelium. Så som ett kännetecken på den sanna tron. Aposteln Johannes skriver i sitt första brev: vi vet att vi har övergått från döden till livet, ty vi älskar bröderna. Har du en särskild kärlek till dem som är Jesu lärjungar? Ja, det är ett av tecknen på tron. För det fjärde och sista. På den stora dagen, när konungen kommer, finns ingen tid mera till omvändelse och tro. Med tid följer nåd, finns ett uttryck som säger. Men då är tiden slut. Och då är det för sent att omvända sig. Då finns inte längre nåd till omvändelse. Jesus talade det här som vi har läst i dagens evangelium, dagarna före sin död. För att vi här i tiden skulle få veta det och här i tiden göra oss redo. För det är här i tiden som det avgörs om vi kommer att höra till de välsignade eller bli kvar. Jesus kallar dem som står på högra sidan för sin faders välsignade. Det är så att den som kommer till Jesus kommer in under välsignelsen. In under Guds fulla välsignelse. För Jesus är den välsignade. Och i gemenskapen med honom så är man under Guds välsignelse. Men den som förblir borta från Jesus står kvar under förbannelsen. Den förbannelse som kom genom synden. Och därför så finns det ingenting viktigare än att i tid vända om till Jesus. Det står där hos en av profeterna: bered dig att möta din Gud. För den som är beredd, vilken glädjedag det kommer att bli när konungen kommer. Vilken lycka. Men vilken olycka att inte vara beredd. Och denna beredskap och denna frimodighet, den kommer när Jesus får föra oss genom omvändelse till tro, till gemenskapen med honom. Ja, hur går det till? Ja, det är egentligen det som hela kyrkans år handlar om. Hur vi blir förda till tro och blir bevarade i tro och får bli bevarade i trons frukter. Men det som är det avgörande här, det är att konungen i tid får tala med oss. Får säga det han vill genom sitt ord. Vi ska be honom om att han här i tiden ger åt oss den sanna tron. Och den sanna tron går alltid vägen över den sanna ången. Att han får visa mig mina synder. Sådana som de är, precis, utan omsvep, så naket och så smutsigt och så fult som det är. Även om man inte tar allt på en gång, för det skulle vi inte klara. Men det är helt avgörande att han får visa mig mina synder. Så jag ser hur mycket jag behöver konungens sårmärkta händer. Hans nåd, hans kärlek och förlåtelse. Och så vill han själv med sitt ord. Och genom kyrkans gudstjänster, genom nattvardsbordet, föra oss och bevara oss i den tro som är just tron på honom som förlåter. Och tron är ju just detta, att vi kommer till honom med våra synder. Och kommer vi till honom med våra synder, så skapar han själv genom sitt ord och sin ande den frukt som han vill se hos oss och som han ska lyfta fram på den dagen. Det är en frukt som vi inte själva blir varse här. För de på den högra sidan säger ju: när såg vi dig hungrig? När såg vi dig naken och klädde dig? Men han ska veta om det. Men för den som vandrar i dessa gärningar så blir det så mycket av synder och brister att det för en själv överskuggar det som han ser av trons frukter. Dessa synder som ger oss anledning att åter och åter komma tillbaka till honom för att få ny nåd. Men samtidigt när vi kommer så verkar han denna kärlekens frukt. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte glömmer vad vi har hört, utan för varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Kollekten går idag till Lutherhjälpen. Och det skulle väl egentligen räcka att bara säga så. Kollekten går idag till Lutherhjälpen. Men låt mig ändå få påminna om något. Vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig, säger ju Jesus, som vi nyss har hört. I varje nästa får vi lov att se en av Jesu minsta bröder, i den meningen i alla fall att han har ju gått i döden för alla. Och varje människa är ju i vart fall en kandidat för evigheten, även om man inte har kommit till personlig tro. Vi kallas idag till att se vår nästa. Se på henne så som Jesus ser, med samma barmhärtiga sinne, både vad gäller hennes kropp och hennes själ. Det står så här: genom dagens kollekt till Lutherhjälpen har vi ett tillfälle att få bli någons nästa. Vår omsorg får ta sig praktiskt uttryck och vi får uppleva nästan kärlekens glädje genom gåvor och förböner. Hos oss idag går kollekten till Lutherhjälpen den här gången till Mekane Jesuskyrkan i Etiopien, för att där genom de kristna församlingarna i Mekane Jesuskyrkan hjälpa de hårt hungersdrabbade människorna. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Kollekten idag tar vi upp med hågång och anbefalles naturligtvis till det allra bästa. Kollekten förra söndagen till Sveriges evangeliska student- och gymnasiströrelse och till Ansgarsförbundet i Göteborgs stift uppgick till 2666 kronor, vilket härmed tacksamt erkännes. I kväll klockan 18 blir det aftonsång. Imorgon måndag klockan 12 middagsbön i Sankt Pauligården. Alltså i Sankt Pauligården i det här tillfället. På onsdag klockan 19 blir det mässa. På fredag klockan 9.30 hålls en adventsgudstjänst här i kyrkan, som är en barnens adventsgudstjänst, men den är öppen för vem som vill komma. Och vi gläder oss över var och en som kommer. På lördag klockan 18 blir det sånggudstjänst under temat vi sjunger in advent. Och nästa söndag blir det högmässogudstjänst klockan 11 och aftonsång klockan 18. På onsdag klockan 13 samlas anhöriggruppen i Sankt Pauligården under ledning av Jörgen Jakobsson. På torsdag klockan 19 blir det bibelstudium i Sankt Pauligården som jag leder. Och nästa söndag efter högmässogudstjänsten serveras adventskaffe i Sankt Pauligården. Det var alltså nästa söndag det. En ny påminnelse om vår dödlighet lämnas oss idag, då härmed tillkännages att följande medlemmar av vår församling har avlidit, nämligen Aina Maria Jansson från Kobbarnas väg 7, i en ålder av 78 år. Georg Alrik Olsson från Borgaregatan 10, 84 år. Kerstin Linnea Henrietta Johansson från Kungälvsgatan 25, 88 år. Herren lär oss att så betänka vår egen förestående bortgång, att när vi ska skiljas från detta förgängliga livet, vi må vara beredda till en salig hädanfärd. Låt oss stilla bedja. Låt vår lampas olja brinna när du dömer världen vid. Låt oss rätta vägen finna denna korta vandringstid. Att vi genom sorgens dal till din ljusa fröjdesal och vårt rätta hem kan föras. Där skall evig lovsång höras. Herrens Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den heliga Andes delaktighet vare med er alla. Amen. Låt oss bedja. Herre vår Gud, vi ber dig. Styrk och led din kyrka och samla ditt folk kring ordet och sakramenten. Låt ditt evangelium nå ut i hela världen och väcka levande tro. Ge dina vittnen kraft när de får lida för din skull. Skydda vårt land och ge vishet åt dem som har fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Välsigna vårt arbete. Ge världen fred och rättvisa. Ge oss dagligt bröd och stärk vår vilja att dela med oss åt dem som lider nöd. Låt våra hem präglas av sammanhållning, trygghet och öppenhet. Gör vår församling till ett hem där vi får mötas i bön, arbete och gemenskap. Kom, Herre, till de sjuka, sörjande och ensamma. Särskilt ber vi för dem vi tyst nämner vid namn. Sänd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd. Följ oss hela livet med din nåd. Och låt oss till sist komma hem till din eviga glädje. Genom Jesus Kristus, din Son, vår Herre. Amen.
Era hjärtan till Gud. Tacka Gud vår Herre. Ja, sannerligen du ensam är värd vårt lov. Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. I honom ger du oss en framtid och ett hopp. Vi vakar och ber med din stora dag för ögonen och firar denna nattvard som himmelrikets måltid, för att en gång få göra det på nytt i ditt rike. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga.
Lovad vare du himmelens och jordens Herre, som omsluter hela skapelsen med din kärlek. Vi tackar dig för den frälsning som du skänkt oss genom Jesus Kristus. Bered oss genom din heliga Ande att ta emot honom när han kommer till oss i sin heliga nattvard. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han kalken, tackade och gav åt lärjungarna och sade: drick av den alla. Denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi, till dess du kommer åter i härlighet. Himmelske Fader, skänk oss i denna måltid de välsignade frukterna av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Ge oss liv av hans liv, så att han förblir i oss och vi honom. I väntan på hans återkomst i härlighet ber vi den bön som han har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Herren Jesus Kristus, vilkens kropp och blod ni här har mottagit, bevarar er till evigt liv. Amen. Gå i Herrens frid.
Vara med om den stora nattvarden i himmelen. För vår Herres Jesu Kristi skull. Amen.
Låt oss tacka och lova Herren.
Tag emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Guds Faderns och Sonens och den heliga Andes namn.
Amen. Amen.